Hej och varmt välkomna ska ni vara till Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Paulina Neuding. Religionen är tillbaka i vår offentlighet med debatter om konfessionella friskolor, bönutrop och samvetsfrihet för vårdpersonal som inte vill delta i aborter. Och förstås frågan om människor som hotas för blasfemi och apostasi, det vill säga hädelse och att man lämnar sin religion. Det var ju inte så här det skulle vara. Vi var ju på väg mot ett sekulärt, postreligiöst, helrationellt samhälle. Hur ska vi navigera de här debatterna och var går gränsen för vad den ena får göra och vad den andra får acceptera eller kanske rent av utstå i religionens namn? Med oss idag för att diskutera detta har vi Jakob Rudenstrand, författare till nyutkomna boken Den första rättigheten, frihet till religion, frihet från religion. Hjärtligt välkommen hit Jakob.
Tack så mycket.
Jag ska säga också att du är biträdande generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen och du leder utbildningen Wilberforce Akademin.
Precis.
Och debattör och författare till den här boken. Jakob, i år är det 70 år sedan full religionsfrihet infördes i Sverige. Vad var det som hände 1952? Och vad är det som är värt att fira?
Ja, det är ju mycket väl värt att fira och uppmärksamma i Sverige. Och jag tycker att det har gått 70 år sedan vi fick full religionsfrihet i Sverige är ju någonting som vi bör uppmärksamma mer. Inte minst då vi precis nu är i slutet av det stora demokratijubileet, 100 år av lika rösträtt och så. Och en viktig komponent i ett demokratiskt, öppet och fritt samhälle är ju religionsfriheten. Och i år är det ju bara 70 år sedan vi fick full religionsfrihet i Sverige. Och då innebar det att man fick gå ut ur Svenska kyrkan som då var statskyrka. Och man behövde inte gå in i ett annat av staten godkänt samfund. Man fick vara helt samfundslös och så vidare. Och man behövde heller inte tillhöra Svenska kyrkan, det vill säga bekänna den lutherska läran för att bli statsråd eller inneha ett annan statlig tjänst. Detta var ju lite grann av en milsten av en längre tids debatt. Vi kanske inte tänker så jättemycket på det nu för tiden i Sverige, men under större delen av 1800-talet så var Sverige ett av de mest repressiva länderna i Europa när det gäller just synen på religiösa avvikare, människor som inte tillhörde eller ville tillhöra Svenska kyrkan eller lutherska kyrkan, människor som blev katoliker eller var baptister eller läst Bibeln och bad i sina egna hem. Många av de människorna blev ju fängslade och även flydde från Sverige bland annat till USA och många blev även landsförvisade på grund av detta. Så sedan den tiden fram till 1952 så mildrades ju lagen och 1952 första januari så trädde lagstiftningen i kraft med full religionsfrihet i Sverige.
Vi ska inte gräva så jättedjupt i den frågan, men jag vill ändå höra, för det är så intressant när Sverige skiljer ut sig på det här sättet. Du säger att Sverige var sena med att införa full religionsfrihet. Och varför var det så? Gick vi så långt i den riktningen? Vi är ju vana vid att Sverige går långt i en massa olika riktningar, men just i den riktningen, vad var det som hände?
Ja, vi är ju det landet som verkligen vill ligga i framkant och vara kända som de progressiva, de toleranta, de som ligger i framkant och så. Men om man jämför med många andra länder vid den här tiden, liksom det stora landet i väst, USA, hade ju religionsfrihet i sin grundlag redan 1791. Och kongressen inte skulle etablera någon statskyrka där. Och i Norge, vårt grannland, så fick de frihet att kunna lämna den norska statskyrkan 1891. Så den motsvarande rätt fick vi ju såklart inte förrän 1952. Och det tror jag har ju en rad olika förklaringar. Vi är ju präglat under väldigt lång tid av vår statskyrka. Lutherdomen har ju har ju på både gott och ont betytt väldigt mycket för vårt lands kultur, och den symbios som utifrån ett väldigt problematiskt sätt har funnits mellan stat och kyrka, så har det ju legat varit på det här sättet där människor som har avvikit inte har kunnat uttrycka sina djupaste övertygelser fritt, helt enkelt. Så det har väldigt mycket att göra, tror jag, med den konsensusdrivna mentaliteten som vi har haft väldigt lång tid i Sverige. Och det är såklart, det är präglat av att vi har haft statskyrka väldigt lång tid.
Så vi var inte lagom där heller?
Nej, vi var väldigt extrema i synen på ett enhetssamhälle och att inte avvika från den här religiösa normen. Nu kan man ju argumentera för att vi på väldigt kort tid har gått från ett lutherskt statskyrkosystem till en sekulär och progressiv åsiktskorridor, där människor som har djupa religiösa övertygelser stöts ut och drevas mot och deplattformeras och så vidare.
Så från ett lutherskt system till ett sekularistiskt, håll kvar den tanken, för vi ska återkomma till det. Mm. Under tiden så ska jag fråga dig, du kallar för religionsfriheten för den första rättigheten. Mm. Varför inte rätten till liv eller åsiktsfriheten eller tankefriheten? Varför religionsfriheten?
Ja, rätten till liv är ju såklart grundläggande för alla människor och så. Men om man inte har rätten till liv så har man ju inte de andra rättigheterna. Så att min tanke här är att den första rättigheten, där religionsfriheten intar en central plats, förutsätter att vi människor är såklart levande, och det förutsätter rätten till liv. Men när det gäller just det här att varför är inte åsiktsfriheten den första rättigheten? Åsikter kan ju bytas efter dagsform, kan man ju nästan konstatera. Jag har den här åsikten idag, men den kanske inte ligger så djupt, och därför ändrar jag mig imorgon eller tills jag får ny information. Religionsfriheten är ju någonting som ligger väldigt, eller religion och det man tillskriver som det djupaste auktoriteten i ens liv, identitet eller det som man har som en metafysisk rotsystem i ens människas liv, är ju någonting som ligger otroligt djupt. Och det har att göra med hur ens samvete är riktat i ens tillvaro. Det låter väldigt filosofiskt, men tanken här är att religionsfriheten är grunden, och utifrån religionsfriheten följer många av de andra rättigheterna, som yttrandefrihet. Du vill verkligen, om du vill kommunicera någonting, så vill du verkligen kommunicera det som betyder någonting, inte bara prata om vädret utan det som ligger närmast hjärtat, det som du kan gå in i döden för. Och mötesfriheten följer också på det. Du vill ju inte bara mötas kring till en bit mat, du vill mötas och samlas kring det som verkligen spelar roll i människors liv. Och där kommer just religionsfriheten, att det blir en sorts, det är det som utgör rotsystemet för många av våra övriga rättigheter, är tanken här.
Om vi tänker, varför då vi ens då har religionsfrihet? Om jag hittar på en religion imorgon, ska jag ha en religionsfrihet kring den som innebär att jag kan ställa vissa krav på acceptans och tolerans från min omgivning?
Ja, alltså, så man skulle kunna säga, tala om det på det sättet, men din religionsfrihet förutsätt kan ju inte kränka in på någon annans religionsfrihet. Utan man brukar ju tala om att dina rättigheter och din frihet slutar där någon annans näsa börjar, eller där någon annans rättighet kan inskränkas mot. Så du kan inte skapa en religion som kräver barnoffer, till exempel. Det säger sig själv, för att det skulle kränka barnens religionsfrihet. Men att vi människor, vi vill ju samlas kring det som spelar roll i våra kulturer, och det som under lång tid har betytt väldigt mycket för många människor, vare sig det handlar om en muslims tro, en kristen tro, eller en judisk tro, eller en hindus tro, eller buddhistisk tro. Man vill kunna samlas kring det och kunna kommunicera det i ett öppet och fritt samhälle. Och där är religionsfriheten just så väsentlig. Och man ska också kunna lämna en religion utan att bli tvingad att återvända till den. Något som sorgligt nog sker på många håll i vår värld och även finns flera fall för det i Sverige.
Ja, men vi ska prata om religionsfriheten i världen. Hur ser läget ut globalt? Hur ser det ut för religionsfriheten?
Den är ju under stor press kan man säga. I min bok så hänvisar jag ju till en rad olika undersökningar och en av de mest etablerade undersökningarna som görs regelbundet är från Pew Research Center och en av deras undersökningar då har de jämfört utvecklingen från 2007 till 2018 som den senaste mätningen gjordes. Och då har de kunnat konstatera att och då mäter de graden av restriktioner på religionsutövning i världen. Och då konstaterar de att 56 stater, däribland folkrika länder som Kina, Indien, Pakistan och Indonesien, så förekommer det höga och mycket höga nivåer av begränsning av religiöst liv. Och de tittar ju också på vilka religiösa grupper som är som mest utsatta. Och i en av deras senaste mätningar så konstaterar de att kristna, som såklart är den största religionen i världen, att kristna trakasseras och förföljs i 145 länder. Tätt följd av muslimska grupper som trakasseras och förföljs i 139 länder. Så det här är det är såklart det är stora siffror att ta till sig, men man brukar tala om i de här sammanhangen att 83% av världens befolkning bor i länder med väldigt höga begränsningar på religiöst liv. Och då kan det ju såklart handla om regelrätt förföljelse, folkmord som vi har sett i Syrien och Irak, men också starkt statlig kontroll och ingrepp i det religiösa livet som i Kina där man bevakar underjordiska kyrkor men också kastar muslimska uigurer i omskolningsläger eller i länder som Indien där hindunationalister trakasserar vardagen för kristna och muslimer. Till bombattentat i kyrkor och så. I andra delar av världen.
Det kanske kan, jag vet inte, det kan förvåna många lyssnare eventuellt att kristna är världens mest förföljda grupp. Man pratar inte riktigt om kristna och kristendom på det sättet. Men som du påpekar i din bok också att en typisk kristen idag, det är inte en vit människa i väst, utan det är en kvinna som bor i en by i Nigeria eller i en brasiliansk favela. Missförstår vi hur kristendomen ser ut idag och hur utbredningen ser ut?
Ja, det stämmer helt och hållet. Vi har ju tanke på såklart kristendomen som en statskyrka utifrån vår egen historia. Men som jag citerar Storbritanniens tidigare utrikesminister Jeremy Hunt, där han vid ett tillfälle bara för några år sedan talade om hur vi har en blind fläck i västvärlden där vi tänker att kristna är synonymt med västvärlden. Men majoriteten av kristna bor i länder i syd och här är människor till exempel i Indien som har funnits i kristendomen har funnits i Indien längre än den har funnits i Europa, den har funnits i Afrika längre innan tidigare än den fanns i också i Europa. Så där är det ju där den främsta tyngdpunkten av världskristendomen finns. Och detta tycker jag är så otroligt tydligt att vi så många gånger missar det. Antingen på grund av någon välvillig postkolonial skuld som väst känner inför de här länderna, som en dansk journalist uttryckte det och som jag citerar. Eller så har vi så fullt upp med andra minoriteter och grupper som vi gömmar för. Och jag noterade bara häromdagen just i utrikesdebatten där efter att Ann Linde hade presenterat regeringens utrikesdeklaration så skulle Lars Adaktusson från Kristdemokraterna hålla ett anförande och då tog han ju upp det faktum att i Open Doors som är en kristen människorättsorganisation som mäter graden av förföljelse där de tog upp att av världens 2,3 miljarder kristna så förvägras idag över 300 miljoner att fritt praktisera sin tro. Och han la till att Lars Adaktusson la till att engagemang och politisk handling lyser med sin frånvaro både i liksom, den förra svenska politiken och utrikesdeklarationen. Och det är ju en häftig anklagelse från ett oppositionsparti till gentemot utrikesministern. Och då tänker man att ja, men här borde ju utrikesministern ta tillfället i akt att helt och hållet bemöta detta och förklara att vi gör visst någonting för religionsfriheten och förföljda kristna. Men han fick inget svar alls på det här ämnet. Istället så tog Ann Linde upp Kristdemokraternas biståndspolitik. Och samma sak hände i stort sett förra året, fast ännu värre då när Lars Adaktusson nämnde det här så började Ann Linde att diskutera hur Adaktusson hade röstat i Europaparlamentet kring aborter.
Vilket var,
ja, man valde att rikta in sig på en annan fråga som många såklart ser som viktig, men det hade varit intressant att veta vad regeringen faktiskt gör, och därför sitter regeringen gång efter gång, och det är någonting som jag tar upp i min bok, att man har en blind fläck inför religionsfriheten och inte minst när det gäller förföljda kristna.
Du nämner också i din bok att under 2015 så kom det larm om att kristna asylsökande trakasserades och utsattes för hot på asylboenden i Sverige. Mm. Vad hände där?
Ja, det var en stor debatt som fördes i Sverige i samband med den stora migrationsvågen. Sverige var ju bland de länder som tog emot ett oproportionerligt stort antal nyanlända i Sverige, och stor del av civilsamhället, däribland kyrkor och andra religiösa organisationer, gjorde ju sitt för att avhjälpa den här tunga situationen. Samtidigt så märkte man ju av att det ledde ju till en hel del spänningar, inte minst på svenska asylboenden, och det började rapporteras på flera håll i landet där inte minst kristna som antingen man kommer från etniska grupper i Mellanöstern eller konvertiter som hade lämnat islam utsattes för hat och hot och angrepp på asylboenden. Och detta ledde ju till att Open Doors som kanske främst riktade in sig på situationen för förföljda kristna utomlands gjorde en rapport om just dessa. Och detta är ju också väldigt intressant att det skulle krävas en fristående organisationsrapport för att uppmärksamma detta. Det var ingen statlig myndighet som gjorde en egen rapport där det förekom flera fall av rent sagt förföljelse. Man intervjuade 123 personer som alla hade utsatts för förföljelse i Sverige på grund av sin kristna tro. Det handlade om dödshot, sexuella övergrepp, våldshandlingar och andra former av trakasserier. Man mätte upp det till 512 olika incidenter. Och vid sidan om debatt i media så uppmärksammades ju detta även i riksdagen där Maria Abrahamsson, som ju tidigare medarbetare hos Svenska Dagbladet men då var riksdagsledamot för Moderaterna, hon frågade dåvarande kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke vilka konkreta åtgärder regeringen skulle vidta för att stoppa, citat, denna typ av förföljelse på våra svenska asylboenden. Och då svarade Bah Kuhnke att en handlingsplan var på väg. Och att det var i samarbete med justitieminister Morgan Johansson och dåvarande inrikesminister Anders Ygeman. Och det var så konkret det kunde bli, menade medan hon. När jag sen något år tog kontakt med kulturdepartementet för att be just om en kopia av den här handlingsplanen så skickar man tillbaka en kopia där den bar namnet Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Och det är en rapport på 44 sidor och går att ladda ner och även idag. Det intressanta var att man nämnde inte utsatta kristna på asylboenden överhuvudtaget i den här rapporten.
Det låter ju oerhört märkligt för mig. Det är ju många fall och någonting som i allra högsta grad borde intressera myndigheterna, och ändå så valde man att inte gräva djupare i det. Vad tror du att det beror på?
Det är svårt att veta alla bevekelsegrunder till just detta. Men det intressanta är ju att i den statistik från Brottsförebyggande rådet som man angav i den här rapporten visar en 140% ökning av kristofobiska motiv mellan åren 2011 och 2015. Och det skapar ju ännu mera frågor, varför nämner man ingenting om just förföljda kristna? Man nämner utsatta muslimer 24 gånger i rapporten, som ju såklart, det är ju såklart av yttersta vikt att brott mot muslimer uppmärksammas och åtgärdas. Men det får ju inte såklart ske på bekostnad av motsvarande brott mot andra minoriteter. Men det man säger när jag kontaktade dem var att, och för att fråga om varför kristna inte nämns, var att man inräknar dem i de här andra begreppen som rasism, afrofobi, islamofobi, homofobi och transfobi. Så nu, och nu när man använder samma handlingsplan för att bemöta liknande brott på andra håll i landet och låter Forum för levande historia vara samordnande i detta, så är det också svårt att få svar från dem varför man inte eller har tagit upp utsatta kristna, för det här är ju inte någonting som såklart har upphört bara för att många, men man inte hör om det längre. Det kanske har minskat i grad på asylboendena, men bara för något år sedan så blev en ung pojke som var kristen knivhotad på grund av att han bar ett kors vid en lekplats nere i, tror jag var, Malmö. Och kontakta vilken kyrka som helst i landet så förekommer det hot mot till exempel konvertiter i min egen kyrka, som blev det en person knivskuren samma dag som han skulle bli döpt i kyrkan. För att han hade satt på sig ett krucifix.
Mm. Du nämner det i boken, och du nämner också att 2011 så sände Sveriges Radios program Sweden Somali ett tal på somaliska där en imam säger så här, citat: "Det är varje muslims skyldighet att döda dem som lämnar islam." Och det här är slutcitat. Och det här är efter att en grupp kristna somalier försökt missionera på Rinkeby torg.
Här är det ju viktigt att föra en rigorös debatt kring problematiska tendenser inom muslimska grupper. Där inte sällan apostasi och dödsstraff och hot mot de som lämnar islam bemöts utifrån en teologisk diskussion. Ofta så har ju vi stannat vid att, i alla fall i Sverige, att tala om att det handlar om skolans ansvar och statens ansvar. Men samtidigt så behöver vi ju såklart ha en levande debatt kring de här tendenserna som finns inom muslimska grupper, och inte stanna vid att anklaga den ena eller den andra för islamofobi. För det är ju det som ofta har skett i de här sammanhangen. Att när man lyfter problematiska idéer och kritiserar dem inom religionen islam, så har man oftast bemötts med att man är rasist eller man fiskar i grumliga vatten. Men på samma sätt som man ska ju såklart ha en kritisk och seriös diskussion om idéer som man uppfattar som problematiska inom kristna sammanhang, ska man ju såklart inte bli bemött med att bli kallad kristofob, att man anklagar påven för att vara homofob eller abortmotståndare, så hjälper det ju inte en katolik att bemöta sådana anklagelser med att ni är bara rädda för katoliker, eller ni har en irrationell rädsla för kristen tro. Här måste många muslimer, inte minst ledarskapet, ha ett, de som är ledare, föra en seriös diskussion och även ta tag i de här frågorna som är ju såklart svåra. Och det är det som ger ju intryck av att om en person som Salahuddin Barakat, som innehar en väldigt respektfull position även i det svenska samhället, han har varit inbjuden i många sådana dialogsammanhang med svenska kyrkan och med svenska myndigheter och så vidare, och på så sätt motiverar och finner förståelse för ett teologiskt motivation bakom apostasi eller straff och det är liksom ett muslimskt enhetssamhälle, så måste man ju föra den här diskussionen mer stringent i Sverige, tycker jag.
Det finns ju en tendens att i den svenska debatten att bunta ihop alla religioner, alla religiösa uttryck. Så när man talar om en problematisk uppfattning inom en viss strömning, så säger man ja, men alla religioner är problematiska och förtryckande. Eller omvänt, att man säger alla religioner har samma kärleksbudskap och är samma sak. Det här är något som du vänder dig emot.
Det är väldigt viktigt att såklart göra olika distinktioner när man diskuterar religion. Precis på samma sätt som man diskuterar olika politiska ideologier, så betyder ju inte socialism och liberalism är samma sak, bara för att man buntar ihop det i samma paraplybegrepp som politisk ideologi. Och på motsvarande sätt så måste vi också göra distinktioner inom olika religiösa system som kristen tro eller islam och så vidare. Och kunna föra ett vuxet samtal kring vad är det för övertygelser som vi finner som problematiska. Ta till exempel den här diskussionen som vi nu har om konfessionella friskolor. Det finns ungefär 66 stycken konfessionella friskolor i Sverige, och inte sällan så beskrivs det från regeringshåll som en giftcocktail. Man talar om det som ett hot mot det öppna samhället. Skolministern bara för några veckor sedan talade om att religiös påverkan hör inte hemma i skolan och att koppla det direkt till antidemokratiska aktörer. Och då handlar det ju, då buntar de ju ihop alla konfessionella friskolor i en grupp. Även de muslimska, kristna, judiska skolorna som sköter sig. När vi vet att det är ett fåtal friskolor, islamistiskt präglade, som har de här antidemokratiska kopplingarna. Och det är ju de som, såklart, en konfessionell friskola, oavsett om det är en judisk, kristen eller muslim, som inte sköter sitt jobb, som inte ser till att barnen får en bra utbildning och som håller sig till läroplanen, då ska ju de stängas, och då är det ju upp till skolinspektionen, inte genom att man inför ett totalförbud som regeringens ambition är.
Vad ska man använda för måttstock då när man skiljer den islamistiskt präglade skolan från den någon av de här välfungerande skolorna, konfessionella skolorna som du nämner? Kan man göra det på ett rätt säkert och bra sätt?
Såklart, det finns ju alltid svårigheter i alla system som vi såklart väljer, och jag ger inga direkta förslag i min bok på hur man ska gå tillväga. Samtidigt så är det ju viktigt att man, som regeringen nu säger, att man ska ha en ledningsprövning, man ska kunna pröva huvudmännen, man ska kunna se vad, gå in och göra effektivare kontroller och så. Så det är det som jag tror är en av många verktyg framåt, för att stämpla ut alla friskolor som på något sätt har en konfessionell grund eller en religiös profil är ju väldigt problematiskt, för det riskerar ju att skapa ännu mera segregation och ännu mera enklaver i vårt samhälle där man skapar misstänksamhet och misstro gentemot majoritetskulturen. Om man till exempel tar de muslimska friskolorna som sköter sig, där är det ju både, om man tänker efter, då är det ju både pojkar och flickor som går i skola. I många av de här islamistiskt präglade länderna så får inte ens flickor gå i skola. Om man skulle förbjuda de här välfungerande muslimska skolorna i Sverige, då skulle det såklart skapa ännu mer misstänksamhet från många muslimska grupper gentemot majoritetssamhället och spä på den här bilden av att de är bara ute efter att förtrycka oss.
Vi har ju haft ett antal debatter de senaste åren som har gällt religiösa frågor. Manlig omskärelse har varit uppe i Centerpartiet. Vi har pratat om bönutrop, samvetsfrihet i vården, där Sverige är rätt unika, konfessionella friskolor som vi pratar om. Vad behöver vi för för verktyg för att förhålla oss till de här debatterna? Finns det någonting allmänt att säga om hur vi ska närma oss den här typen av svåra frågor där den enes religionsfrihet kanske inkräktar på andras friheter, eller där vi inte, helt enkelt inte vet hur vi ska förhålla oss?
Mm. Ja, men det är väldigt viktiga frågor som du lyfter, och det är någonting som vi kommer säkert få brottas mer av närmaste tiden. Och där tänker jag att vi behöver liksom ha en mix av både pragmatism och men samtidigt också principiellt tänkande, att för att kunna leva med våra djupaste övertygelser med varandra och gå vidare i ett pluralistiskt samhälle som ju kommer att innebära att många människor väljer olika livsvägar och övertygelser och så måste vi såklart minimera konflikterna så att det liksom blir lättare att navigera med varandra. Och då är det ju knappast en framkomlig väg genom att signalera att all religion är problematiskt eller vi ska förbjuda det ena och eller uppmuntra det andra genom bidrag. Och samtidigt så behöver vi såklart ha en principiell diskussion kring vad är det för sorts idéer som vi ser som problematiska, positiva eller helt neutrala. Och det kommer ju också de här avvägningarna in. Till exempel böneutrop. Är det en sån fråga som man ska låta staten gå in och recensera själva budskapet, eller är det frekvensen, är det ljudnivån, eller är det det återkommande budskapet som kan vara problematiskt i ett närsamhälle? Eller frågan om omskärelse. Vilka är det som driver till exempel förbud av manlig omskärelse? Det är ju knappast muslimska och judiska grupper som är de som är kritiska i Sverige. Och då handlar det ju också om en mångtusenårig tradition, så att om vi skulle förbjuda det i Sverige, då innebär det, kastar vi ut det då en betydande mängd människor och minoriteter från vårt land som har haft det här som en djup religiös sedvänja. Så det är sådana saker som vi har varit vana vid att se Sverige som ett, såklart tidigare ett lutherskt enhetssamhälle med få avvikare, men nu ser vi såklart Sverige som ett sekulärt enhetssamhälle där vi tänker att religionen är en privat sak, för att det är oftast så som vi har förstått religionen, att det handlar om någonting vi kommunicerar. Men för många människor, både muslimer, judar men också kristna, så är det någonting man lever och låter forma hela ens liv.
Mm. Jo, precis. Vi pratade om det i början, hur vi går från ett lutherskt enhetssamhälle till ett sekulärt enhetssamhälle. Och det som slår mig med svensk offentlighet är att vi är så oerhört rigorösa när det kommer till det här sekulära. Vi har en unikt hård syn på det här med samvetsfrihet inom abortvården till exempel. Nästan alla europeiska länder tillåter samvetsfrihet. Vi säger alla måste delta i aborter. Samma sak med i en rad andra frågor. Så vi är oerhört rigorösa. Om jag ställer frågan till dig så här. Kan man inte bara utöva sin religion som en privat sak? Går inte det?
Nej, men då förutsätter man ju att den personen som frågar, eller säger det, att dess livsövertygelse är någonting som ska gälla för alla i det offentliga. För det i sig är ju ett uttryck för en religiös övertygelse om att din religion ska du utöva privat, men min livsåskådning är det som är normen. Och då hamnar vi igen i ett enhetssamhälle där en viss syn på religion ska gälla för alla, oavsett om minoriteter håller med om den invändningen eller inte. Och just frågan om samvetsfrihet och abort är så intressant, och därför tar jag ju upp den frågan i ett kapitel av min bok där vi är, som du säger, vi är rigorösa när det gäller synen på samvetsfrihet och synen på abort, där vi inte tillåter avvikande uppfattningar i en fråga som för många människor är en fråga om liv och död. Och jag kan ju bara jämföra med andra politiska debatter som har förts tidigare, där vi har ledande politiker som bland annat inom Miljöpartiet har verkat för att till exempel brevbärare ska slippa dela ut brev från nazistiska eller högerextrema partier, eller att journalister, vet vi, har en samvetsfrihet inskrivet i journalistavtalet där man inte behöver ta uppdrag som stöter mot ens övertygelse, till andra sammanhang där vi liksom har samma sorts väjningsrätt. Men i den här situationen så är det som om debatten bara kan klara av en uppfattning, och man tillåter inte ens någon ambivalens kring det hela, och vilket då gör att till exempel de här barnmorskorna som efterfrågade samvetsfrihet i Sverige nu arbetar med denna möjlighet i Norge. Samtidigt så har vi en barnmorskekris i Sverige, så att det är intressant.
Du vänder dig emot det här enhetstänkandet och du talar ju varm för pluralism, men jag undrar lite om kristendomens ställning i Sverige. Vårt år präglas fortfarande av kyrkoåret, som påsk och jul och så vidare. Dygnet präglas fortfarande av kyrkklockorna. Och när det största händer i livet, bröllop, födsel, död, så väljer väldigt många att söka sig till kyrkan. Vi har till och med en bestämmelse kvar i en av våra grundlagar, successionsordningen, att Sveriges monark ska bekänna sig till den rena evangeliska läran, som det heter. Bör kristendomen ha något slags särställning?
Jag kan ju säga att den här successionsvillkoret, att kungen ska bekänna den rena lutherska läran, är ju någonting som jag är djupt kritisk mot. Sen kan vi ju inte komma ifrån det faktum att kristendomen har haft en enorm påverkan på vårt land. Och det är ju svårt att börja om igen från, om man då skulle säga, år noll och säga att nej, men vi ska koppla bort alla former av religiösa uttryck i det offentliga. Vi ska inte längre ha några kyrklockor som ringer in helgen. Vi ska inte längre fira de kristna helgerna, högtiderna. Och det är också ett problematiskt, för att det är ju någonting som har att göra med vår historia och vår kultur. Och det hör ju snarare ihop med vår historia, att vi har en kultur som i hög grad har formats av den kristna tron och kyrkan, snarare än om att här är ett tvång där alla människor och medborgare måste bekänna sig till. Så tänker jag det, och jag skulle säga att jag är den första som skulle vara kritisk mot att om vi skulle ha en primerad position för den kristna tron i Sverige, att alla barn i Sverige ska tvingas gå igenom en kristendoms liksom ren kristendomsundervisning utan att kunna även ta ställning till andra religioner. Samtidigt så är det ju någonting som vi behöver förstå för att kunna navigera vår historia och vår kultur i hög grad.
Ja, precis. Var det inte ett misstag att ta bort kristendomsundervisningen i skolan, givet att det hjälper oss att förstå vårt eget land och vårt lands historia?
Ja, alltså det råder ju delade meningar där, och där är jag kanske inte riktigt helt framme än liksom vad jag tycker, men det, om man nu till exempel titta på hur mycket tid som delas upp åt de olika religiösa övertygelserna i skolans undervisning, så kan man ju jämföra med till exempel svenskan. Hur mycket litteratur, eller hur mycket tid ägnas åt svensk litteratur jämfört med till exempel indisk litteratur eller rysk litteratur eller italiensk litteratur. Vi fokuserar ju oftast på den litteratur som har varit med och format vår svenska kultur. Så på samma sätt borde ju till exempel religionsundervisningen självklart ta in de information och influenser bland andra religiösa övertygelser, inte minst på grund av den stora invandringen, vad det har betytt. Men också vilken kanske lägger mest krut på den religion som varit med mest och format det svenska samhället.
Avslutningsvis, hur ser framtiden ut för religionsfriheten i Sverige? Tror du att vi är på väg mot mer pluralism, en stärkt religionsfrihet, eller vilken riktning går vi?
Ja, det kan gå vilket som, skulle jag nog säga. Vi kommer ju möta ännu mera av de här krockarna när det gäller livsåskådningar och så. Och då är det ju väldigt mycket upp till våra politiska beslutsfattare att ta ställning kring, vill vi vara ett samhälle som håller ihop, där människor kan leva enligt sina djupaste övertygelser i frihet och i öppenhet och kunna argumentera för detta och även kritisera och lämna dem om man så tycker. Och så ser vi till exempel den stora migrationen och vad det innebär för att kunna hinna ikapp integrationen, och sorgligt nog så är det ju väldigt mycket segregation som snarare är bilden när människor lever i olika parallella samhällen. Och där behöver ju vi argumentera för ökande religionsfrihet. Men också i samhället i stort, att kunna förstå att människor väljer inte nödvändigtvis en sekulär livshållning, utan kan välja övertygelser som många människor kanske tycker är irrationella eller bakåtsträvande. Och det är någonting som vi måste förvänta oss i ett öppet och fritt samhälle, för att om vi ska börja prata om att Sverige är ett sekulärt samhälle, som är ju väldigt populärt bland många politiker, så hamnar vi där igen, att vi vill påtvinga ett nytt enhetssamhälle.
Mm. 70 år sedan vi lämnade det lutherska enhetssamhället och kanske gick mot ett nytt sekulärt enhetssamhälle. Tack så mycket för att du kom hit, Jakob Rudenstrand.
Tack så mycket.
Och din bok heter alltså Den första rättigheten, frihet till religion, frihet från religion. Och den ges ut på Timbro förlag. Och tack till er som lyssnade. Ni får hemskt gärna höra av er till oss med kritik, beröm eller idéer om vad vi borde ta upp härnäst. Ni kan höra av er på ledarsidan snabel-a svd.se. Tack för idag, och vi hörs snart igen.